Jag ska läsa ifrån Johannes kapitel 8, vers 31 till kapitlets slut. Jesus sa det till judarna som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn, har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte tar emot mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min far. Ni gör vad ni har hört av er far. De svarade honom: vår far är Abraham. Jesus sa: om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er fars gärningar. De svarade: vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en far, Gud. Ni var med på den meningen, va? Jesus hade två fäder. Okej. Nu ska vi se här. Jesus svarade: vore er far, vore Gud er far, skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lugn talar han utifrån sig själv, för han är en lugnare och lugnens fader. Men jag säger er sanningen, och därför tror ni mig inte. Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud. Judarna svarade: visst har vi rätt när vi säger att du är samarier och besatt av en ond ande. Jesus svarade: jag är inte besatt. Jag ärar min far och ni vanärar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Jag säger er sanningen, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Judarna sade: ni vet, nu vet vi att du har en ond ande. Abraham dog och likaså profeterna, och du säger, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin smaka döden. Är du större än vår far Abraham? Han dog och profeterna är döda. Vem tror du att du är? Jesus svarade: om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min far som ärar mig, han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte, men jag känner honom. Och jag sa att jag inte, om jag sa att jag inte kände honom, skulle jag vara en lugnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig. Judarna sa: du är inte 50 år än, och Abraham har du sett. Jesus svarade: jag är innan Abraham fanns. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Innan jag säger någonting mera om den här texten och mer specifikt om vers 58, så vill jag börja med att säga något om inledningen i kapitel 1. Kapitel 1 i Johannes evangelium. Så börja där och så arbetar jag mig fram till kapitel 8. Nej, jag bara skojar mer. Men hur som helst, i kapitel 1 så är det en otroligt mäktig inledning. Det säger så här, va? Han var i begynnelsen hos Gud. Han var Gud. Allt blev till genom honom. I honom var liv, och i livet var människornas ljus. Det här är ett intressant uttryck. Att det är livet, att det är i livet i honom som är. Och det är han som är ljuset. Jag tänker att Johannes redan i inledningen av sitt brev, av evangeliet här, han slår an tonen och han riktar in mottagarna på vad han vill övertyga dem om och vad han vill övertyga oss om. Att Jesus är Gud. Han börjar redan i kapitel 1 med detta. Och han talar redan där om att han är ljuset. Och att livet finns i det ljuset som är i honom. Är ni med? Och det som sedan följer i brevet. Det bara understöder och bekräftar att Jesus är Gud. Att livet är i honom. Och att frälsningen kommer från honom. Och när du pratar om frälsning, då menar jag inte frälsning i betydelsen räddningen från allmän vilsenhet, utan frälsning i betydelsen upprättelse inför Gud, till gemenskap med Gud, till ett medvetet rättfärdigt liv. Det är det slaget av frälsning som vi pratar om. Och det är med detta som bakgrund som vi ska förstå Jesu utsagor om sig själv. När han säger, jag är livets bröd, jag är världens ljus, jag är den gode herden, jag är sanningen och livet, jag är uppståndelsen och livet, och jag är vinstocken. Alltså allt detta syftar till människans förening med Gud genom hans son Jesus Kristus. Så i 7 utsagor så säger Jesus vem han är mera specifikt. Men vid ett tillfälle så säger han bara, inom citationstecken, bara att han är, jag är, säger han, jag är innan Abraham fanns. Och som jag ser det så är detta jag är, det är en förutsättning för alla de andra mer specifika utsagorna som Jesus gör om sig själv. Man skulle kunna säga att det är en överskrift av vad jag är. Och sen så kommer underpunkterna där han säger, jag är den gode herden, jag är uppståndelsen och livet och så vidare. Så där har vi huvudrubriken, jag är, utifrån alla de andra har sitt, så att säga, ursprung, det springer ut, eller vad man ska säga. När Mose blev sänd till Israels folk som Guds talesman, så frågade han, vem ska jag säga att det är som har sänt mig? Och då säger Gud så här, säg att jag är har sänt dig. Och jag är, det var ju då det namnet som Gud själv valde för Moses att göra sig känd igenom. Och det var det namn som Gud själv valde att tillkännage sig själv. Och hur ska vi då förstå det här namnet som Gud ger sig själv och som Jesus använder om sig själv när han säger, jag är före Abraham blev till. Hur ska vi förstå det? Jag funderar på det. Jo, för det första så tror jag att innebörden i detta det är att han vill ha sagt att han inte har någon som helst motsvarighet. Det är innebörden i det här. Den som är har ingen början. Den som är har inget slut. Han är evig. Han står över tid. Det har aldrig funnits en tid då den som är inte har existerat. Och det kommer aldrig att komma en tid då den som är kommer att upphöra att existera. Den som är finns alltid. Han är evig, han är oföränderlig. Det finns ingen motsvarighet. Det är det som är innebörden i uttrycket jag är. Så jag är har sänt mig, skulle Moses säga. Och då betyder det detta, att det finns ingen motsvarighet. I namnet jag är så finns också innebörden att Gud är fullständigt oberoende. Han behöver ingenting för sitt eget livs existens. Det behövs ingenting som tillförs till Gud för att han ska leva, för att han ska fortsätta existera. Han har detta i sig själv. Han är oföränderlig. Han behöver ingenting för liv eller existens. Jag tänker så här, ibland så är vi kristna, vi är rejält förvirrade då vi talar om Gud. Och då vi talar om att Gud har gjort sig beroende av oss människor. Att han skulle behöva till exempel våra gåvor för att kunna fungera och verka här i världen. Gud, han behöver ingenting från oss. Medan vi däremot är omedvetet totalt beroende av honom. Och jag säger omedvetet, för dagligen så fungerar vi som om Gud inte är. Är ni med? Jag är har sänt mig, skulle han säga. Och för judarna som hörde Jesus, så var det tydligt att han genom att använda namnet jag är, att han gjorde anspråk på att vara Gud själv. Det var tydligt för dem. Och det är också förklaringen till att de blev så upprörda och tog upp stenar för att vilja stena honom. De uppfattade honom som att han sa att jag är Gud. Jag är den oföränderlige. Jag är en som kommer till er som saknar motsvarighet. Tydlig deklaration från Jesus att han gjorde anspråk på att vara Gud. Vi ska se lite grann på sammanhanget där Jesus använde Guds namn om sig själv. I kapitlet innan, i lövhyddohögtiden, då den firades, så hade Jesus på den sista dagen av festligheterna ställt sig upp och ropat: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar och levande vatten flyta fram. Det är lite grann bakgrunden till kapitel 8. Det här följer han då upp med i kapitel 8 med att väldigt passande tala om sig själv som världens ljus. Och det gör han strax efter att de skriftlärde hade försökt att få Jesus på fall genom att ta fram den här äktenskapsbryterskan på bar gärning. Och genom detta så visade de på total brist på insikt om lagens undervisning om att alla människors om att alla människor kommer till korta med sin synd inför Gud och hans lag. Efter det så förklarar han varför det han säger om sig själv, att hans eget vittnesbörd om sig, varför det är trovärdigt. Och han lyfter också fram att Gud, inte bara han själv vittnar om sig själv, utan också Gud bekräftar honom i vittnesbördet om honom, va? Och väl inne på det ämnet, att han känner far och att fadern vittnar honom, så glider de över till ämnet far. Och då passar Jesus på att förklara att Abraham var inte alls deras far, och Gud var inte heller deras far, utan den verkliga fadern som judan hade, som lyssnade på honom och inför vilka han deklarerade att han själv är Gud, den verkliga fadern som de hade, det var djävulen. Och att de var djävulens barn och att de skulle komma att dö i synd. Och det är intressant detta, för detta säger han till de skriftlärde som hade kommit dragande med äktenskapsbryterskan och hade velat att hon skulle då stenas eventuellt för sin synd, att hon skulle dö för sin synd. Men de som egentligen skulle dö i sin synd, det var inte äktenskapsbryterskan, utan det var de här fariseerna istället. Det är ni som ska dö i er synd, inte kvinnan som ni har tagit på bar gärning som har begått ett äktenskapsbrott. Och vad själva skiljelinjen går som gör att Jesus kan säga om de skriftlärda att de ska dö i sin synd men inte kvinnan som precis har begått en synd, det är hur man förhåller sig till de anspråk som Jesus gjorde på sig själv om att vara Gud. Det är inte enskilda synder som bestämmer om vi kommer att dö i vår synd, utan det är själva förkastandet av Jesus som Gud. Det är det som är synden. Eftersom han är den enda vägen till frälsning från synd. Och det är intressant då att han säger till den här kvinnan, gå och synda inte mer, sa han till henne. Det finns en utväg för dig, va? Det är otroligt tunga grejer som tas upp i Johannes evangelium. Det är ett virvar av argument och motargument. Det är dolda agendor, det är djup ondska klädda i religiösa kläder och ytliga bekännelser om andligt släktskap. Det finns hur många skepnader som helst när människan inte vill ställa sig under Herren och inse sitt behov av honom som frälsare. Jag skulle vilja påstå att Jesus genom hela Johannes evangelium utmanar människan i hennes trots och i hennes insiktslöshet om sitt totala behov av honom. Jag är, säger Jesus. Och han säger att hur vi förhåller oss till detta, hur vi uppfattar detta och hur vi tar till oss detta, det är det som avgör om vi ska bli frälsta eller om vi ska dö i vår synd. Jag skulle vilja lite grann som en tillämpning på detta med jag är och de anspråk som Jesus och vilka konsekvenser de anspråk får på detta med evangelisation och lärjungaskap. Evangelisation, det är ju att presentera Jesu person och nödvändigheten av honom och hans verk på ett sådant sätt att människor förstår att om de inte accepterar honom som det mest centrala i livet, så kommer de att dö i sin synd. Och så som Jesus framställde sig själv, så ska vi också framställa honom och förkunna honom. Jesus ska inte framställas som ett tillskott i livet eller ett medel till lycka eller mening. Han är livet. Han är sanningen. Han är allt det som vi fåfängt söker utanför honom. Och för oss som redan har tagit emot honom, så är förutsättningarna detsamma. Lärjungaskap, det är en förutsättning. Eller förutsättningen för lärjungaskap är insikten om att vi behöver brödet från himlen. Att vi kommer till en insikt om att jag är inte andligt insiktsfull. Att jag behöver ledas för att jag är vilsen. Därför så är det förutsättningen för att evangelisera egentligen lärjungaskap. För hur ska vi kunna övertyga människor om att Jesus är det viktigaste i tillvaron om han på sin höjd är bara ett tillskott i livet för oss? Förstår du? Ska vi övertyga människor om att Jesus är det viktigaste som verkligen bär upp våra liv? Att han är brödet, att vi måste förhålla oss till vinstocken som grenarna ska göra för att fortsätta att leva. att vi inser att vi är totalt vilsna och vi ständigt behöver hans ledning. Om vi inte äger den insikten själva, som egentligen är en del av lärjungaskapet, då kommer vi inte heller att kunna övertyga människor om att det är otroligt viktigt för dem. Hängde ni med på den tanken? Vad Jesus vill säga är att vi har allt i honom för att han är Gud. Jag är före Abraham.